Det här är P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny. Jag heter Thomas Tengby.
Jag heter Nina Frognerborn.
Ett program med lite av varje, eller flera olika saker. Tre grejer blir det. Vi ska höra om ett te som inte är ett te och som är oerhört populärt i delar av Sydamerika.
Och så ska vi till Sverige och USA prata med en privatkock som lagar mat till en familj.
Och så ska jag berätta om en uppmärksammad och framgångsrik roman med väldigt mycket mat i. Men vi börjar med en resa till Sydamerika. Leo Renfeldt, han åkte till Argentina för att utforska den beska nationaldrycken yerba mate.
Söndag eftermiddag i Buenos Aires. Fåglarna sjunger. Jacarandan blommar. Och i parken Los Andes sitter människor under träden och tar igen sig i skuggan. Man ser att de dricker något.
¿Qué es lo que están tomando?
Mate.
Bland var och en av de små grupperna står en termos med varmvatten och en liten kalebass med plåtsugrör.
Es una costumbre muy argentina. Creo que la mayoría elige el mate.
Det är mate. Yerba mate. Argentinas nationaldryck. Ett beskt och uppiggande örtte som tycks göra succé i alla åldrar.
Por ejemplo, ella tiene un año y toma un poquito de mate, pero eso depende de cada uno.
På en filt sitter Florencia och hennes ettåriga dotter Zoe.
¿En serio y le gusta?
Sí, le encanta. Dulce, pero no amargo, pero le gusta.
Zoe som just har börjat dricka mate. Med lite socker i för att vänja sig vid smaken.
Pero sí, tomamos mate constantemente. Te puedo tomar 4-5 termos de mate. O sea, es una maravilla, una locura.
Florencia själv tycker att mate är fantastiskt och kan gärna dricka 4-5 termosar på en dag. Hon säger att det är så gott att det är galet.
Exacto.
Muchísimas gracias.
En bit bort sitter väninnorna Omara och Soledad försjunkna i mobilspel. På marken mellan dem står en termos och en kalebass. Och när det är dags att hälla upp är det Omara som gör det.
Generalmente yo cebo, sí. Me gusta más cebar yo que la otra persona.
För det är lite noga med serveringen. Kalebassen, som är en rund och torkad frukt ifrån en gurkväxt, fylls med yerba, alltså själva örten, och sen med vatten. Men inte för hett och inte för mycket. Plåtsugröret, la bombilla, har en sil i botten och efter ett par klunkar sörplar det till. Och man vet att det är dags att fylla på med mera vatten och skicka koppen vidare till nästa.
O es de que es uno vos, uno yo, o sea, si es una ronda, se da para un cierto lado y si lo das al revés, tenés que besar la base del mate y depende así de la familia, depende de con quién estés también, ¿no?
Det sägs att det finns lika många traditioner och ritualer kring att dricka mate som det finns människor som gör det. Bara här i Argentina handlar det i så fall om fler än 40 miljoner. Men hur blev det egentligen så här? Hur blev en järneksväxt från djungeln till en stapelvara i så gott som varje hushåll? För att ta reda på det kan vi ta bussen till El Museo del Mate, Yerba Mate museet mitt i Buenos Aires.
Mi nombre es Juana Camarini.
Juana Camarini är museiguide. Hon har rött hår, ring i näsan och tatueringar som slingrar sig längs underarmarna.
¿Qué desayunaste esta mañana?
Mate con tostadas.
Till frukost brukar hon dricka mate och äta rostat bröd. Och det här med att börja dagen med en mate är hon långt ifrån ensam om. Det beräknas att en genomsnittlig argentinare konsumerar upp till 10 kilo yerba på ett år. Det är alltså ett par kilo mer än vad vi svenskar dricker kaffe.
Es un sabor muy particular a una persona que no es de Argentina, muchas veces la primera impresión puede ser un poco de rechazo porque es un sabor muy amargo.
Juana beskriver smaken ungefär som den på grönt te, fast betydligt beskare. Och hon säger att det är något som man får lära sig att tycka om, ungefär som kaffe eller öl.
Entonces es un gusto adquirido, como lo mismo puede suceder con la cerveza, con el café. Empieza siendo más una cuestión social.
Men här i Argentina är mate mycket äldre än både kaffe och öl. Drycken sträcker sig till långt innan spanjorerna. Och när jesuiterna kom i början på 1600-talet för att missionera den katolska läran och frälsa guaranifolket möttes de av vanan att plocka blad från matebusken och ändra tugga på dem eller brygga bladen till en dryck.
De hecho, por un lado los jesuitas cuando ven este ritual lo consideran una práctica pagana e intentan erradicar la bebida dos veces.
Jesuiterna, berättar Juana, bestämde genast att det där med örtte måste vara något som hör djävulen till och att mate skulle utrotas som dryck.
Hasta que si se terminan dando cuenta que si su plan era evangelizarlos y lo primero que iban a hacer era prohibirles un ritual propio, iban a encontrar mucha más resistencia. Entonces terminan ellos adoptando la infusión.
Men utrotning skulle det visa sig vara en ganska dålig strategi för att få folket med sig. Så efter ett par misslyckade försök tog missionärerna istället till sig växten och började dricka, odla och så småningom produktutveckla den.
En un momento la planta se terminó considerando como el oro verde y se empezó a comercializar como moneda de cambio. Entonces empezó a llegar a otras regiones. Y también esta tradición también se empezó también a extender de infusionarla.
Jesuiternas yerba blev den koloniala marknadens gröna guld och kom så småningom att spridas både ut i landet och upp emellan samhällsklassen. I ett av skåpen på museet står en samling matekoppar gjorda av porslin. Runda och med en öppning som är mindre än basen, precis som hos kalabasserna. Men de här kopparna är inte härifrån, utan importerades på 1800-talet ifrån Tyskland och från dubbelmonarkin. Den nyinflyttade eliten i det då så löftesrika Argentina hade fått upp ögonen för det beska teet. Men de ville inte dricka det ur något så primitivt som en sedvanlig kalabass. Och under Argentinas guldålder, berättar Juana, var Las Bombillas, metallsugrören, inte sällan gjorda utav silver eller till och med just guld.
Después también se van refinando las mismas bombillas a metales. Esos metales iban a depender también de qué clase social. Las clases altas podían utilizar bombillas como de plata y oro. Las clases bajas por ahí de aluminio, que era el material más económico.
Idag finns det en uppsjö av matekoppar i alla slags material och massor av olika sorters yerba.
Tenemos yerba con palo.
Med eller utan andra örter.
Yerbas compuestas.
Med och utan kvistar med citrusskal.
Con cáscara de limón, con cáscara de naranja.
I en mataffär kan hyllorna med yerba ofta vara längre än hyllorna med chips.
O sea, tenemos una gran variedad que se adapta al paladar, al gusto y preferencia de cada persona.
Men det är långt ifrån bara i Argentina som man dricker mate. I Uruguay och Paraguay är den också nationaldryck och i delar av Brasilien och Chile är det också mycket vanligt. Kanske mer överraskande är att länder i Levanten, såsom Syrien och Libanon, också är stora konsumenter. Och i Europa kan man hitta läskedrycker som den tyska Club Mate, gjorda på yerba mate-extrakt. Eller buteljerat iste bryggt på yerba, så kallat tereré. Matebusken odlas idag i de norra delarna av landet, i de subtropiska trakterna som kallas Argentinas Mesopotamien, ett par provinser mellan floderna Uruguay och Paraná. Och om man följer Paraná-floden nedströms i dryga 100 mil, förbi provinserna Misiones, Corrientes och Entre Ríos, kommer man till slut till Tigre-deltat, där floden förgrenar sig och rinner ut i den enorma Rio de la Plata. Och där, på en ö omgiven av bruna vatten och med en vilt blommande hortensia som fond sitter Manuel Fanner, som just har plockat fram en termos ur sin ryggsäck.
Quien sirve el mate se llama cebador. O sea, yo soy el que ceba.
Det har blivit dags att provsmaka.
El cebador toma el primer mate para saber cómo está.
Och som den som serverar tar Manuel första klunken för att kontrollera temperaturen.
Y ya empiezo a cebar por ronda.
Och innan det blir min tur gör han klart att om man säger tack betyder det att man inte vill ha mer.
Las personas no dicen gracias a menos que no quieran más. Entonces yo te lo paso, me lo devuelves, no me dices nada.
Så för den som vill dricka mate gäller det att bara tiga och ta emot.
Sí, entonces ahora te toca a ti.
A ver. Okej, nu ska vi alltså dricka lite matte som Manuel har hällt upp. Och
nu är väl grejen att för den som inte är van så är det inte jättegott. Det är bäskt, men inte riktigt som grönt te. Lite mer som maskrosor och hö i hetvatten. Och det kan också kännas lite konstigt att alla dricker ur samma sugrör. Men samtidigt måste jag erkänna att det har något.
Para conversar y sacar una buena charla con algunos amigos.
För det som Manuel säger, att mate förenar.
Y creo que une a las personas porque el hecho de compartirlo pues crea como una dinámica y de confianza también, ¿no?
I Argentinas fall förenar ett helt land. Får människor att lita på varann och mötas och komma samman. Och med fågelkvittret, sommarbrisen och några söta, platta bakverk från ryggsäckens botten säger man inte tack, utan tar gärna emot en runda till.
Det var alltså Leo Renfeldt som berättade från Argentina om yerba mate.
Man blir lite sugen.
Ja, men det kan vi råda bot på. Jag var i en butik som säljer mycket kryddor och lite sådär hälsokost och så. Och de hade flera olika sorters yerba mate. Uh-huh. Jag hade ingen aning om vad jag skulle köpa för någonting. Så jag frågade dem och hon sa då att ja, men det här säljer vi mycket av. Och jag har precis öppnat det. Det ser ut som ett 500 gram. Du vet den där storleken som kaffet var förr.
Men det ser ut inuti då. Jag får se.
Det ser ut som torkat hö.
Ja, precis, en någon slags torkad örtkrydda. Luktar väldigt teigt, faktiskt.
Väldigt fint, pulvrigt, sådär, ljust, lite nästan sandfärgat. Så jag tänkte att vi skulle ta och smaka på detta. Nu har vi inga kalabasser.
Och inga sugrör.
Inga sugrör, men hett vatten och... Då står det på det här paketet, som det står på tyska faktiskt, att man ska ta för en liter så det är 12 gram matte. Ja. Jag tar hälften, jag tänker att vi kanske inte dricker mer än en halv liter. Då har vi hett vatten här. Så, och då ska detta dra, står det på paketet, i 5 minuter. Så att, ja, vi tar 5 minuter, ni behöver inte ta 5 minuter. Det luktar ju väldigt gott alltså.
Mm. Väldigt mycket grönt te, men ändå en ton av halm. Om man tänker sig att man slänger sig i halmen.
Mm. Det har sjunkit ner mycket av det här. Det är väldigt, väldigt små blad, det man ska säga. Mm. Men det är inte helt rent. Och de hade ju ett sugrör med ett filter längst ner som ett nät som fångar upp. Och det kan vi inte göra här, men jag försöker hälla försiktigt upp i ditt... Ja, men det ser ut som grönt te.
Ja, en gyllene ton.
Det luktar ju väldigt, väldigt gott.
Okej.
Okay. Vi smakar.
Mm. Det var inte alls beskt.
Nej, jag trodde det skulle vara jätte... Det här var ju gott. Vad fräscht. Det här, tänker jag, skulle man kunna ha på sommaren som ett iste.
Ja, och kanske ha i en liten skiva citron eller någonting.
Ja, det är liksom lite torrt sådär. Lite strävt.
Ja, det är sant. Och jag tyckte att det kändes alltså, fint med att det är en sån social dryck. För vi kanske ser kaffe som en social dryck, men man delar ju inte kopp. Det blir en extra grej om man faktiskt delar både glas och sugrör. Det är intimt på ett helt annat sätt. Kanske inte vem som helst man bjuder på det då.
Ska vi ta oss till privatkockandet nu?
Mm. För det är ju ett fenomen som jag har fascinerats av under flera år.
Men alltså, vad är privatkock?
Ja, men då är det inte catering. Alltså att man, det är mer en kock som jobbar åt en familj och lagar den familjens vardagsmat, kanske festmat ibland och sådär. Det finns ju många i USA, det finns en hel del i Storbritannien, jag har följt lite i Tyskland. Och det finns ju även sådana som jobbar på så här lyxbåtar. Alltså antingen så är man att man lagar ganska lyxig och fin och restauranger i mat. Men jag har också följt någon som har varit väldigt fokuserat på det ekologiska, vegetariska. Och då kanske det är en familj som gärna vill ha sånt. Så att man kan ha lite olika nischer som privatkock. Och jag har, alltså jag måste bara visa här Thomas, det här är Storbritannien då. Då kan man liksom beställa här via någon sajt så att man vill ha en privatkock. Och då fyller man liksom i så här, hur många personer är det i familjen? Hur många dagar vill att kocken ska komma och göra sin service liksom? Och då valde jag, ja, men jag vill ha 5 huvudrätter då till 4 personer. Och kanske 3 snacksgrejer. Och sen då, vad kostar själva servicen så här? Så här landar man på ungefär 500 pund i veckan. Så runt 6000 kronor för en privatkock som då har fixat lite måltider åt den.
En vecka för en 4 persons familj?
Ja, liksom. om jag har fyllt i detta rätt så ska det vara så. Mm. Det här är ju mer vanligt utomlands skulle jag säga. USA framför allt, där det finns människor med mycket pengar och en tradition av det här. Finns detta i Sverige har jag funderat på, men nu har jag faktiskt hittat en. Hon heter Tess Medina och vann Sveriges mästerkock 2024. Hon bor i Stockholm och när jag då träffade henne så hade hon precis varit i USA och kommit hem från jobb.
Jag var där och jobbade som privatkock åt ett äldre par. Han var äldre. Hon var in her 50s.
Tess Medina är influencer och privatkock. I hennes lägenhet på Söder i Stockholm har resväskan ännu inte packats upp. Hon är fortfarande rätt jetlaggad efter sina julveckor i Florida.
Så jag var där och jobbade för dem i 3 veckor i Florida, i Palm Beach. På tal om Trump så var det 10 hus ifrån honom. Palm Beach är ju väldigt speciellt. Det är ju en ö för miljardärer. Det är så stora hus och det är så speciellt. Du vet, man träffar ju inga andra människor. Man är liksom i huset och... eller gå till stranden. Men det var ju också fokus på att jag skulle vara privatkock. Så att jag lagade lunch åt dem och middag åt dem varje dag. Förutom en dag i veckan.
Det är en hund som leker med en leksak.
Det är hennes jättekrasang som jag köpte i USA.
Hur hamnade du där? Av alla ställen på jorden?
Det var via en familjevän. Men jag är också amerikansk medborgare. Så att för mig att åka och jobba så är ju inga problem. Hon är svensk, hon som jag jobbade för. Så att de ville ha liksom en svensk julafton och ha någon som kunde göra Jansson och som kunde fixa sillen och koka egen skinka. Och sen så under de här julledigheterna så har de ju mycket middagar och mycket annat. Och sen så är det nyår. Nej men! Det passade väldigt bra och det passade bra in i mitt liv. Så det var väldigt spontant.
Vägen till privatkock började med ett självklart matintresse. Äldst av 4 syskon började hon laga mat tidigt och hon har alltid känt sig lugn bland grytorna. 2024, för 2 år sedan, 29 år gammal, var hon med i Sveriges mästerkock.
Vinnaren av Sveriges mästerkock 2024 är Tess!
Jag jobbar ju då som privatkock. Och har gjort det sedan jag vann Sveriges mästerkock 2024. Då såg jag upp mig från mitt arbete på kontor och kände att nej, men nu kör jag på det här och går och köper en hund. Det känns som att man har fått så en annan chans i livet liksom, att kunna byta yrke och kunna göra det man tycker är väldigt roligt. Och kunna tjäna pengar och kunna leva på det man verkligen brinner för. Liksom.
Men visste du då när du stod där som vinnare att du ville bli privatkock?
Nej, absolut inte. Det jag visste var att jag inte ville jobba på restaurang. Jag vill ju inte förstöra den här hobbyn på något vis. Jag vill aldrig känna så här, det här är jag superstressad över. Och det här är ju ett liv som jag har nu, det har jag ju byggt för mig själv liksom. Och för att jag tycker att det är kul.
Tess har 2 återkommande uppdrag som privatkock. 2 dagar i veckan lagar hon lunch åt de anställda på ett företag. Och så planerar, handlar och lagar hon vardagsmat åt en familj.
Just på det här företaget, så det sjuka är att ingen har någon preferens. Jag har helt fria händer. Idag fick de pumpasoppa med quesadillas. Jag hoppas att de gillar det, det får jag veta imorgon. Sen med familjen, så där finns det ju preferenser. Alltså där är det ju liksom rensa kylskåpet. Och min bästa grej är att ta vara på det som finns. Där finns det också barn inblandat och de har sina preferenser. Och jag ser alltid till att det finns smoothies i kylen, så att när barnen kommer hem att det finns det. Sen att det finns någon form av så här tonfiskröra eller chicken salad eller liksom äggsallad. Alltså någonting så som man bara kan lägga på en knäckemacka och äta. Den här veckan kommer det bli en kycklingsallad. Väldigt amerikanskt, men väldigt gott. Det här är ju första veckan sedan jag kom tillbaka från USA. Så då var de ju såhär, vi cravar dina köttbullar. Alltså du vet så. Så då ska jag få det den här veckan. Och sen så vill de ofta att jag gör någon form av paj liksom. Så att det finns en matlåda eller någon sån.
Då löser du deras veckomat liksom.
Alltså det är jättevanlig mat. Alla jag någonsin har jobbat för vill bara ha så jättevanlig veckomat. Alltså en lasagne.
Hur vanligt är det med privatkock i Sverige, tror du? Att familjer har det?
Jag tror inte att det är så vanligt alls. Det känns ju väldigt så amerikanskt. I USA tror jag att det är väldigt vanligt för de som har råd. Jag tror alla har säkert kock där. Men jag vet ju inte, för jag träffade ju inte den där
grannen. På den lilla ön.
Ja, exakt. Ja.
Tre veckor under julen jobbade Tess Medina i Palm Beach. I ett stort hus med pool som hade ett fantastiskt kök, beskriver hon. Med gasspis, två ugnar, en med ånga och två rotisserier där hon kunde snurrgrilla kyckling. Hon bodde i ett rum hos sin arbetsgivare, paret. Och där jobbade också två städare och en butler. Kan du beskriva en dag där då?
Jag fick äta frukost tillsammans med dem, men jag tog oftast upp till rummet. Hon hade ofta en bra idé om vad hon ville att jag skulle laga. Och sen så planerade jag väl dagen och vad jag skulle handla och laga. Och sen så typ vid 10 började jag laga första, alltså lunchen. Och så fort de har fått maten på bordet, då har jag gjort mitt.
Du behöver inte hålla på med disken och allt det här.
Nej. Så då brukade jag väl gå till stranden eller lägga mig vid poolen och, eller göra någonting annat liksom. Och sen var det dags för middagen. Mm. Det var oftast att det kom en kompis och någons barn eller alltså så. Det var också så maten blev planerad efter vilket var som skulle komma. Då till exempel ett barn som kom ganska ofta och bara åt steak. Han kunde inte äta någonting annat.
Vad blev det för mat då? Kan du liksom säga lite saker?
Får jag gå in på Instagram och kolla lite? För att jag kommer inte komma ihåg annars. Ja, men här var det så här kyckling med lasagne. Just på den här lunchen var det en kvinna som försökte gå ner i vikt. Så hon åt bara protein och sallad. Så hon åt ju typ en hel kyckling och sallad. Nej, men sen så var det ju sjukt mycket prepp för julafton. Alltså att koka egen julskinka, aldrig gjort. I Sverige har man ju den lyxen att bara köpa färdigkokt och så ska du bara grillera. Jo, en grej som de gör i USA, det är så här att de alltid ska ha hors d'oeuvre. Till drinken ska de ha någonting att kunna äta på. Snacks på ett lyxigt sätt. Gärna 4-5 stycken. Så här gjorde jag friterade potatisbollar. Urtajoli med räka och
någon gurka var det där och lite
ja.
Okej, men små kanapéer heller.
Så att det blev ju lite att sitta och bläddra i så Martha Stewarts kokböcker. För att hon har till och med en hors d'oeuvre-bok, Martha Stewart. Hors d'oeuvre.
Vad har privatkocken för roll? Eller om det liksom är också status att ha en privatkock?
Ja, det tror jag 100%. Har du en privatkock så vet jag att de har råd att betala någon. Det är klart att det är det. Så går runt med en liten Hermes-väska. Mm. Fast i människoform. Nej, jag vet.
Och hur känns det att vara det då? Smycket?
Ja. Nej, men det känns jättebra. Jag blir ju också jättestolt när de är stolta över att kolla vad vi ska äta ikväll. Alltså det gör ju mig jätteglad. Och det är väl det jag tycker är roligast med det här yrket. Att responsen på om du gör någonting bra är så stor.
Kände du någon gång av det här, att du kände dig som en servicepersonal? Att du kände av klasskillnader eller sådär när du var där? Liksom?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Inte för min egen del. Och det är också för att jag väljer att inte göra det, tror jag. Jag är ju där för att jobba liksom. Och i den här typen av miljön så ska man ju ändå vara så sjukt proffsig liksom. Men jag fick ha mina vanliga kläder, men alltid förkläder. Och liksom, det är ju inte som nu idag när jag går runt i mjukiskläder. Det hade jag ju inte gjort där liksom.
Till sommaren är planen att hon ska återvända till USA. Denna gång till The Hamptons utanför New York.
Jag tror att det kommer vara väldigt mycket mer socialt där än vad det var nu i Jublas. De ser ju lite som säsonger. Nu är Palm Beach-säsong och den är fram till april. Sen bor de ju i New York annars. Och sen så har de ju ställe i Hamptons på sommaren. Många har det upplägget. Och jag tror just att sommarsäsongen är väldigt mycket gäster och mycket middagar och mycket så.
En liten inblick i privatkocken Tess Medinas liv.
Nu ska det handla om den här boken. Det är en japansk roman med mycket mat. Och jag har då läst den på engelska. Butter heter den då och kom ut på engelska 2024. Och den kommer på svenska nu i april och då heter den förstås Smör. Den är skriven av Asako Yosuki. Hon är en framgångsrik författare som skrivit en massa olika böcker och det har också blivit radioserier och tv-serier och filmer av hennes böcker. Född 1981. Boken är löst baserad på ett verkligt fall. En kvinna som dömts för mord på tre män och som använde sitt matintresse och sin matlagning för att förföra männen. Om jag ska börja med någonting negativt så är det att boken säljs in ganska hårt som någon slags true crime-historia. Som någon slags deckare eller thriller based on a true story om en kvinnlig massmördare. Men det är ingen deckare eller thriller.
Okay.
Och det handlar väldigt lite om morden.
Vad handlar den om då skulle du säga?
Huvudpersonen är Rika Machida, journalist på en veckotidning. Och hennes jobb är att samla in material som sen andra gör till artiklar. Men hon drömmer om att kunna skriva sina egna grejer. Och sen så har vi då Manako Kaji som sitter dömd för att ha dödat tre äldre ensamstående män efter att ha lagat fantastiska måltider åt dem. Mycket uppmärksammad och omskriven. Men mest diskuteras hur hon kunde charma de här offren. Hon som är så ful och väger så mycket. Alltså ett möjligt genombrott för Rika journalisten skulle vara att få en intervju med Manako. Men Manako pratar inte med journalister och i synnerhet inte kvinnor. Men Rika lyckas få kontakt med Manako genom att skriva om receptet till den här köttgrytan som hon bjöd sitt tredje offer på. Hans sista måltid faktiskt. Och sen så brevväxlar de och de träffas också flera gånger på riktigt. Och Manako visar sig vara väldigt lynnig, bossig och narcissistisk. Men det blir ändå någon slags relation mellan dem.
Men möts de liksom i den här maten då?
Ja, allting kretsar kring mat. Och Rika då, hon går på olika restauranger som Manako rekommenderar och så äter hon specifika rätter och sen så när hon träffar henne nästa gång så berättar hon om vad hon upplevde och sådär. Och så lagar hon rätter hemma och sen kommer hon tillbaka och så berättar hon vad hon har upplevt. Alltså den här boken handlar väldigt lite om morden. Framförallt så handlar den alltså om journalisten Rika, om det hetsiga arbetslivet i Tokyo där man inte har tid att umgås eller laga mat. Det är också en bok om en hierarkisk arbetsplats och ett väldigt manschauvinistiskt och kvinnofientligt samhälle där kvinnor ska arbeta, serva männen och vara smala. Och hon upptäcker då smaker och känslor och hon utforskar matvärlden och hon njuter och hon går upp i vikt och möts av de negativa manliga kommentarerna. Men för första gången så känner hon att hon kan väl gå upp i vikt om hon vill.
Hon är fri.
Precis.
Vad är det du tyckte så mycket om dig i den här boken? För du har ju pratat om den då.
Jag har nog aldrig upplevt mat och smaker på det här sättet i en roman. Den absoluta höjdpunkten är ris, nykokt varmt ris med kallt smör som börjar smälta och så lite soja på.
Det låter gott.
Ja, det låter väldigt gott. Butter, eller som den heter på svenska när den snart kommer ut, smör, skriven av Asako Yosuki. Och det var allt för den här gången. Vi som gjorde programmet var
Nina Frångneborn
och jag, Thomas Tengby. Och meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio.